Varmt välkomna till Socialdemokratins podd Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta för detta riksdagsledamoten Marie Granlund och hennes sidekick Nadja Malik. De kommer att samtala om sociala medier. Så varmt välkomna till dagens avsnitt. Ja.
Har du börjat inspelningen?
Ja.
Ja, men det är jättebra. Det är bra material lite så här som har kommit fram. Både att Marie glömde cykeln och jag låt mig ute. Hallå allihopa, det är Marie Granlund här med Nadja Malik. Och idag ska vi prata om folkrörelsearbete och sociala medier. Så då tänker jag lämna över micken här till Marie, så kan du berätta lite kring det.
Nej, när vi tänkte att vi skulle prata lite om det, så är det ju någonting som de senaste åren har blivit väldigt annorlunda, och det är ju en stor del av världen att det finns sociala medier, det är Facebook, det är Twitter, det är Instagram och det är allt mellan himmel och jord. Och personligen är jag hyggligt aktiv där, och ja, men man får väldigt mycket information och man snabbt och veta vad folk tycker, och man kan snabbt också själv förmedla vad jag tycker om olika saker. Jag tycker det är spännande. Men det har ju också sina nackdelar, om det är liksom det enda sättet man kommunicerar på. Och det var väl lite ungefär så vi tänkte det här avsnittet.
Hur tycker du att partiets folkrörelsearbete fungerar idag?
Men jag tycker att det finns väldigt mycket som är bra. Alltså man ser här i Malmö så har vi ju socialdemokratiska föreningar i alla stadsdelar och fler än det och så. Och jag tror att det är så otroligt viktigt att man är ute och träffar folk. Nu har det ju varit väldigt speciellt under coronan, så vi får ju prata rent allmänt, för det här året har ju varit jättekonstigt som har varit och är. Så. Men jag tror det, för att jag tänker så här att på sociala medier så blir allting väldigt svart eller vitt. Att antingen gilla, det är så lätt att gå in och trycka på en gilla-grej. Och då gillar du allt den personen säger. Eller så hatar du allt den personen säger. Men det här samtalet som när man sitter ner på torget på Rosengård och pratar med folk. Eller man sitter ner i Västra Hamnen någonstans och snacka med folk vad de upplever som är ett bekymmer, eller för den delen vad som är positivt. Då får du en annan diskussion. Liksom så. Och vad jag tänker är att det är så viktigt att man håller fast nu när coronan släpper. Att man verkligen att vi alla upprätthåller detta. För att jag tror det är otroligt viktigt för demokratin.
Nej, men du har ju en poäng där. Det ger så mycket, och det är verkligen folkrörelsearbete på riktigt när man är ute och pratar med människor och så. På sociala medier är det lätt att det blir ett väldigt polariserande klimat, precis som du är inne på, att antingen så gillar man någonting eller så gillar man inte det, och så måste man gilla hela konceptet och så. Så nej, men jag förstår vad du menar, men sen så tänker jag det är det som är det svåra, alltså, för att jag tror att man måste vara bra på, eller man kan säga att sociala medier är ju en förlängning av folkrörelsearbetet, och det är någon bit som vi måste lära oss att behärska och göra bra för att ha en levande arbetarrörelse och så här. Vad tänker du själv där, alltså, kring sociala medier? Hur är du själv aktiv där, och vad tycker du är viktigt att tänka på och så?
Jag kan tänka så här, att jag tycker också att sociala medier, alltså jag tycker det är fantastiskt. Under coronatiden så har det för min del varit väldigt mycket input där när man inte träffar så mycket folk. Men jag tänker så här att det måste vara både och. För det är precis som vi sa, att det kan bli väldigt svart eller vitt. Jag tänker så här som när det var valkampanj i USA, så lät ju inte han sig till exempel intervjuas av väldigt många journalister, utan han körde sitt eget race på sociala medier. Och jag tycker inte man bara kan fördöma det, för det behövs ju både och. Alltså liksom så här, ibland vill man bara köra sitt eget race. Men det kan bli väldigt polariserande. Och det är det jag tänker, att sociala medier är ju här för att stanna. Men coronasituationen har ju också gjort att mycket har ju blivit digitalt idag. Vi har liksom gått framåt med det, Sverige som nation. Men alla, de hälften av befolkningen som har suttit hemma och jobbat har gjort det med digitala möten och så här. Och jag tycker att det har varit en fantastisk möjlighet för Sverige. Vi behövde liksom inte stänga ner hela det, man kunde jobba digitalt och sådär. Men personligen så kan jag säga, efter alla dessa miljoner möten man har varit med på digitalt, att det är bra. Men man ser ju aldrig nyanserna. Alltså man, det där man säger på fikapausen, man säger, varför blev du så upprörd på mötet? Jag märkte att det var någonting som var fel, men du sa inte det. Eller liksom så här, att det digitala är jättebra, men det måste vara en balans. Alltså det här mötet mellan människor, när vi har våra möten i socialdemokratin, där vi kan ibland storma, som det ska göra. Men att då möts du på ett annat sätt. Det är inte bara att du gillar en speciell person eller ogillar en annan, utan ett brett spektrum av åsikter. Och det tror jag vi måste vara lite vaksamma på rent allmänt. Men också nu när, alltså, när pandemin, alltså det, restriktioner och allt lättas upp, att vi liksom återigen också fysiskt, även digitalt såklart, men även fysiskt finns i bostadsområdena, på arbetsplatser och sånt. Och det har ju varit och är ju socialdemokratins styrka, den här vanliga diskussionen. För vi vet ju också att väldigt många människor har ju ingen aning om vad som händer på framförallt Twitter.
Nej, men så är det. Och jag tänker, precis som du är inne på, den här pandemin har ju fått oss att lära oss nya saker och även lära oss nya sätt att utveckla folkrörelsearbetet och så här. Kring till exempel att man kan göra mycket digitalt också, även om det inte är likadant och samma sak, så kan man göra mycket arbeten och hålla möten och dylikt på, alltså digitalt. Men sen så är det också den grejen, precis som du säger, så har vi också märkt att de här ett åren eller ett och ett halvt året har lärt oss, alltså det är ju en helt annan sak och ett helt annat värde i att träffas IRL, alltså träffas live och så. Och bara nu när vi till exempel spelar in den här podden, jag tror, nu har vi spelat in digitalt, detta avsnittet här kommer vi göra, och även förra. Men jag tänker när vi börjar träffas live igen, då kommer det kännas mycket bättre och så. Men sen är det ju bra så att vi har lärt oss att behärska det, och vi vet styrkan och att det har lärt oss det digitala verktyget. Nej, men sen i framtiden så kan det ju hända att man kan till exempel köra årsmöten och lite större möten både digitalt och fysiskt, för att det kommer ju kanske finnas människor som inte kommer kunna även i framtiden vara med av en och andra olika anledningar, och då blir det kanske mer delaktighet och mer inkluderande att ha det ur båda de två aspekterna. Men vad tänker du själv nu, Marie? Vi har varit inne på det lite, men för att vi ska ha ett bra en levande folkrörelse och vi ska bedriva ett bra folkrörelsearbete. Vad tror du är det viktigaste egenskapen eller viktigaste där att tänka på, som vi kanske ska uppmärksamma och lägga krutet på?
Jag tycker att i grunden att vi har en bra organisation. Alltså vi finns ju i, som sagt, på väldigt många ställen i hela stan, mer eller mindre. Men jag tror att vi ska, liksom, alltså, vad som är väldigt viktigt nu är ju att liksom göra en omstart eller nystart. Att liksom nu måste vi fortsätta det arbetet. För nu har vi, som sagt, vi suttit hemma i alla fall ur ers föreningssynpunkt i liksom över ett år. Att man gör det. Och sen så tror jag en allmän rekommendation är att ibland, det gäller ju vilken förening som helst, att ibland så kan man bli lite upptagen av olika skiljelinjer eller politiska frågor. Det är ju naturligt, det är så ska ju politiken vara. Men man får ju aldrig glömma det här att vara ute och prata med människor. För att jag menar, det är så otroligt viktigt. Jag har en sån här, med risk för att bli betraktad som en dinosaurie, så var jag på gamla svarv och var sånt här arbetsplatsbesök där. Och det var ganska stormigt, det var hur mycket folk som helst. Och jag kan säga kranförare kan uttrycka sig ganska drastiskt. Och så här, och det var en diskussion om det var tandvårdsförsäkringen eller något annat. Men hade den här, någonstans blev det, det var ju inte så klart att alla älskar mig, inte på något sätt, eller tyckte att jag hade rätt i det jag sa. Men det blev någon form av...
Marie har alltid rätt.
Det blev någon form av ändå förståelse. Men hade detta varit en, alltså hade detta varit en omröstning på Facebook eller Twitter, så hade du sagt 90% sagt att hon är knep. Liksom, om det bara var ja eller nej. Men jag kunde ju försöka förmedla ett annat perspektiv, att just nu kan man inte göra det för att vi har haft en kris i ekonomin, Sverige höll på grund och på 90-talet, bla bla bla, liksom så här. Och det är det jag menar, att liksom, det digitala, det är jättebra, men låt oss inte bara tro på det, för att det, vi måste verkligen vara ute och prata med folk. Och det är väl det rådet man har, att ja, det är allt från dörrknackningar med torgmöten eller vad man nu hittar på för någonting.
Så som jag tänker, folkrörelsearbetet bygger ju mycket på att man ska engagera sig ideellt och så. Men jag tänker att jag jobbar ju på fackförbundet Byggnads till vardags. Och jag har många kollegor där som jobbar i kommunerna ute i mindre kommuner i Skåne och så. Och jag tycker att de har inte alls likadana möjligheter att bedriva ett bra folkrörelsearbete som vi kanske i Malmö har. För att jag menar, vi har kanske 2-3 ombudsmän som kan rodda lite i det och vara lite spindeln i nätet och så. Medan om man jämför med andra kommuner som Sjöbo och kanske, ja, vad finns det mer? Ystad och...
Ja, 31 andra kommuner.
ja, precis. Men jag ville bara komma på lite exempelnamn här. Men de har ju inte alls likadana förutsättningar för detta. Och därför så tror jag att vi som parti inom distriktet, vi måste hitta på en lösning där för att det ska bli lite lättare för dem. För de har ju också jobb och de har också familj och allt det som måste ta tid. Och jag tror det betyder mycket om man kan ha någon ombudsman som till exempel kan vara lite spindeln i nätet och dra i det och kunna lägga vardagstid på att få igång ett bra folkrörelsearbete i kommunen och så, i arbetarkommunen. Så nej, men det, och det kan inte vi lösa här i denna podden, men jag tänker det är viktigt att det kanske är bra att vi pratar om det och sen kanske vi kan prata om det vidare i våra sammanhang. För sen är det också en pengarfråga och hur man fördelar resurserna inom organisationen, men jag tänker om man ska få partiet att växa och få fler medlemmar och få ett bättre folkrörelsearbete och så, då tänker jag att man bör se över rutinerna där och kanske satsa på det också.
Men jag tänker också så här att, precis, alltså jag menar, föreningslivet är ju och har varit en väldigt viktig del i Sveriges utveckling och alltså, ja, det är Sverige på något sätt liksom så här, och det är idrottsföreningar och det är bostadsrättsföreningar och det är politiska föreningar och det allt mellan knattefotboll som sagt och allt liksom så här. Men jag tror att en stor del av föreningssverige har väl känt att aktiviteten har gått ner lite grann, att det blir liksom svårare att engagera folk och så här. Och det tänker jag att det är ju verkligen en utmaning, oavsett om man då är en politisk förening eller om man är med i hyresgästföreningen eller om man är med som sagt i idrottsklubben X, att försöka det här att få med fler i det arbetet. För jag tror att det är väldigt viktigt, för att när man är med och jobbar för någonting så förstår man ju också att ibland kan man inte precis göra allt precis just nu. Och man måste hitta på lite trixiga lösningar och man måste sånt, va. Så att jag, alltså jag hade ju annars sett att det här nu post-corona hade inneburit en verkligen förstärkning på olika sätt för föreningssverige och för föreningsmalmö för den delen.
Ja, jag tänker här i Malmö så har vi en bra grej. Det är att när man har kommit upp en viss nivå som förening och man har ett visst antal medlemmar och så, då har man rätt till en kansli till exempel. Och man kanske borde se över inom partiet också och tänka i likadana termer kanske att efter en viss nivå som man beslutar ett visst antal medlemmar, då kanske många arbetarkommuner kan gå ihop och dela på en ombudsman till exempel. För att precis som du säger så föreningslivet och så är ju på tillbakagång och det känns som människor får mindre tid och så att disponera för att lägga på sådana saker. Men ja, och då är det extra viktigt att man till exempel har den kanslisten i föreningen eller den ombudsmannen i organisationen i AKON som kanske arbetar kommunen som kanske kan dra det där extra för att och göra det tunga jobbet som kanske tar det extra tid och som gör det svårt för medlemmarna att hinna göra. Så ja, jag tror det är någonting som vi ska diskutera mer och tänka på.
Ja, men jag tror att det är jätteviktigt på, alltså, just det här med föreningslivet. För att i den här världen som är nu är väldigt mycket svart eller vitt. Antingen trycker man på gilla-knappen eller så har man en sån här arg gubbe och bara liksom trycker man på den. Liksom, och så här. Så tror jag att det är väldigt viktigt att få med fler i föreningslivet oavsett var man nu befinner sig. Att just att vara med om det här vardagliga arbetet, och det är faktiskt ganska kul också när man inser att man kan göra skillnad, men det innebär också kompromisser, för det är ju väldigt få saker och ting i livet som är alltså svart eller vitt, utan det är ju liksom ena dagen så är det på ett sätt och nästa dag är det på ett annat sätt, och det tror jag som sagt att vi måste jobba på många olika håll för att det blir fler som engagera sig för sina barns idrott eller ja, vad det nu kan vara för någonting.
Det finns ett väldigt stort mervärde med att vara engagerad i en förening. Det vet ju du också och jag, vi som har varit och är kanske engagerad och så. Alltså, allt detta med det sociala och att man får så mycket glädje av det och så. Det är kanske de bitarna också som är viktigt att man tänker på. Och sen precis som det här som du säger att om ens barn. För mig är det fullt, alltså det går hand i hand med att om min son engagerar sig i en förening på något sätt, att jag också i fotbollsförening till exempel, någon annan förening, att jag också engagerar mig i den alltså, så, och hjälper till och så. För jag tycker det är jättefint att det här föreningslivet och grunden med föreningsrätten och sånt som vi ändå har byggt upp här i Sverige genom åren, och det är definitivt någonting och värt att kämpa för och någonting som vi ska ta med oss in i kommande århundraden och sånt. Det är viktigt för demokratin och hela den biten också.
Ja, det är det, och som sagt digitalt är jättebra, men vi får aldrig släppa den här andra biten, och sen måste man ju också vara väldigt vaksam på att olika digitala lösningar, att de flesta faktiskt kan använda det också på olika sätt och så här. Så. Men jag tror att det är en spännande tid framöver nu när pandemin släpper sitt grepp och sånt. Men som sagt, mitt budskap eller vad jag tycker skulle vara, alltså det är just det där att inte bara förlita sig på sociala medier, utan att vi också måste kämpa för det här att möta människor rent, som du sa, in real life, fysiskt.
Marie, en annan fråga. Innan den här pandemin kom, visste du att man kunde göra så mycket som man egentligen kan göra digitalt? Eller blev det ett litet sånt uppvaknande för dig?
Ja, det blev det nog. Alltså, jag var väl inte så överraskad. Alltså, man visste ju att Zoom såklart fanns och Teams och allt det här. Men jag måste säga att mitt första Zoom-möte, då var jag nervös. För att man visste inte riktigt, och herregud, hur stänger man av bilden och liksom, hur gör man med detta? Jag kan tycka att det har funkat efter omständigheterna riktigt bra. Men jag kommer ihåg hur det var för ett år sedan när man skulle börja med det. Wow, och man var riktigt, kommer det här koppla upp sig? Hur kommer det funka och sånt där? Så jag tycker det har gått bra och man har lärt sig mycket och sånt där. Sen kan jag ju säga rent personligen att, och jag tror att många tycker som jag, att det är jättebra att det här har funnits, men gud vad man saknar att stå vid en kaffemaskin med någon och babbla lite grann eller någonting annat. Och just det där kunna gå efteråt och säga, men varför var du arg? Eller liksom så här. Alltså, jag kan tänka att de här digitala mötena har varit väldigt bra. Man kan fatta beslut, men hur besluten kommer fram, det är en process som inte finns någon regelbok för. Och det har vi ju tappat lite grann, kan jag säga. Men ändå, förundrad att Sverige kunde ställa om som vi gjorde, det ska man ge all cred
Du har till och med varit ordförande några gånger på möten som jag har varit med i. Så, hur var det gentemot att hålla ett möte i fysiskt?
Ja, det var mycket mer uttröttande. Jag var helt slut. Det senaste mötet dessutom varade väl 9 timmar eller något liknande. Jag var helt slut. Och det är en helt annan sak när du sitter i en möteslokal och kan liksom samspela med folk. Nu ser man ju bara sig själv mer eller mindre på bilden. Och man vet inte riktigt vad tyck. Annars kan man ju läsa av i en sal vad, alltså ungefär stämningen. Det kan du göra när du sitter så här. Så jag tycker att det funkade återigen efter omständigheterna bra. Men jag var helt utmattad efteråt. Och liksom, ja, det är en helt annan grej.
Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Jag har också igen när vi har haft de här årsmötena i de lokala hyresgästföreningarna, då brukar vi från Malmö Västra centralt vara ute och vara ordförande i de här på de här årsmötena, och då har jag också känt på att vara ordförande alltså digitalt, och det är mycket mycket tuffare än vanligt, så jag förstår.
Ja, men jag tror det handlar mycket om att du får, alltså du, som sagt, vanlig mötesverksamhet, så läser du av lite vad folk tycker och känner, och du ser om folk lite suckar eller om folk är jätteglada och liksom sånt här, eller bara det. Man kan inte applådera. Alltså,
ja.
För du kan ju trycka på något sånt där, men det är ju inte samma sak liksom.
Nej.
Det är inte riktigt det stämningsläget någonstans heller, så att, nej, hoppas vi på nu att vaccinet fungerar, och det ska du göra, och så att
normalt. Hur är det? Har du fått något vaccin, Marie?
En spruta. Det var ju en thriller apropå digitalt. Alltså med det här bokningssystemet i Region Skåne. Herregud.
Vadå? Fick du inte? Vad var det som hände?
Man hade ju gått ifrån det här att det skulle vara, alltså vårdcentralerna gjorde det, utan det skulle ju vara ett annat system nu. Och så var det ju dessutom lite vaccin, så du fick ju ligga på vid vissa tidpunkter, något som makalös. Och det återigen så kan jag tycka att det här är, det här vi pratar om digitalisering och allt. Alla människor har inte möjlighet, jag hade det just den dag, men alla människor har inte möjlighet, förskollärare, busschaufförer och så vidare, att liksom sitta uppkopplad 9 i morgon och ladda ner alla dessa appar och hit och dit och hej och hå. Och det är väl en lärdom som är Region
Skåne
har med sig.
Ja, nej, men det är bra att du säger det. Jag har inte kommit så långt än att jag att få möjlighet att vaccinera mig. Det, eftersom man inte har kommit till min åldersgrupp än. Men definitivt det som du säger, det är viktigt att man får lika förutsättningar till att kunna boka in sig och få det här vaccinet och så. Så det är viktigt. Men Marie, jag tycker vi har pratat rätt så mycket nu om folkrörelsearbetet här. Om du känner dig nöjd och så, då kanske vi kan prata lite om vad vi tycker annars om vad det politiska som har hänt sen vi hade vårt senaste avsnitt. Eller vad säger du?
Ja, det är absolut. Nej, men det är ju liksom allmänt rörigt någonstans, kan jag väl tycka. Mycket har ju handlat om såklart coronan och liksom pandemin, för det upptar ju folks min också, folks verklighet till så stora delar. Så det har ju varit väldigt mycket. Och olika partier pucklar på varandra och blockgränserna verkar ju förstärkas och så här. Och sen så kommer det ju till, har det ju hänt mycket i Mellanöstern, det har hänt i Belarus, det är liksom så här, så att det har varit många frågor på dagordningen.
Nej, men så är det. Jag tänker också ju mer det blir, ju mer individualistiskt som allting blir, ju mer polariserande blir det också. Jag tänker att när man har ett mer kollektivistiskt tänk kanske även inom sociala medier och så, tror jag hade gjort att man får ett annat perspektiv kring olika vad människor tycker och olika sätt att tycka och tänka och så.
Ja, det blir mer och mer polariserat. Alltså det är som sagt hela tiden, det ena är gott, det andra är ont och så vidare. Va? Det är likadant i Mellanöstern. Att, det är förödande i Belarus, det är förödande här, och det kan vara förödande med svenska mått med det som händer här. Alltså liksom att just det här att det här som man tidigare hade mycket i Sverige, oavsett om vi hade en borgerlig regering, så sökte de sig till socialdemokratin för alltså de här stora frågorna vad det gällde utrikespolitik, alltså den typen av saker. Nu börjar detta också fallera, och på samma sätt gjorde ju också socialdemokratiska regeringar, att man var mån om att man skulle ha breda överenskommelser om de stora frågorna som kanske inte i sak är så partiskiljande, men som nu börjar bli partiskiljande det också liksom. Och det här jag tänker återigen för knyta ihop det här andra, att samtalet, sociala medier förstärker ju detta, fast jag sagt det verkligen för sociala medier, men förstärker ju det här, gott eller ont, gilla inte.
Nej, men där är vi överens, Marie, jag tänkte på det, alltså nu när vi börjar närma oss slutet mot programmet och tiden här, då tänker jag alltså, det kan ju vara så att vissa av dem som är med oss och lyssnar här, att de inte riktigt har 100% koll på vad en folkrörelse är. Vill du berätta lite om vad det är för något?
Ja, jag kan ju tänka mig så här, att det är när människor sluter sig samman, alltså, och man gör det ideellt och man strävar mot gemensamma mål, och det kan ju vara, som sagt, det kan vara idrottsrörelsen, att man liksom i knattelaget eller någonting annat. Det kan vara i fackföreningsrörelsen, och det är att man kämpar för rättvisa löner eller någonting sådant. Och sen finns det ju såklart politiska partier, men grunden är ju det där liksom att man går samman. Man blir liksom inte anställd, utan du går samman för en idé som man har och kämpar för den. Och om man kämpar för en idé, så vill man ju gärna att det ska bli fler människor som tycker likadant som en själv. Och då vill ju till också att man pratar med andra människor, eller alltså, så att man får med dem. Och det är ju det som är så viktigt. Eller för den delen, om du är i idrottsrörelsen, att du får fler föräldrar som jobbar med, i föreningen eller någonting sådant. Det skulle jag vilja säga en kort definition på folkrörelse som jag ser det.
Jag tycker det var en riktigt bra definition. Alltså, du sammanfattar det bra. Vi hoppas att ni som har lyssnat att ni förstår lite mer om vad en folkrörelse är efter det här avsnittet. Är det så att ni undrar över någonting eller så, då kan ni ju alltid skicka ett mejl antingen till mig eller till Marie, så kommer vi förtydliga det ännu mer.
Absolut, vi står alltid till tjänst.
Ja. Okej, men då känner vi oss, Marie, om du känner dig nöjd med dagens avsnitt och jag känner mig nöjd, då tänker jag att vi kan tacka vår producent här i bakgrunden, Patrik, och sen så kan vi tacka alla våra kära lyssnare och kanske önska dem på, eller önska på återseende. Kan man säga så?
Jag tycker absolut man kan säga så, för vi vill ju att de ska komma på återseende, eller hur?
Ja.
Jag vill också tacka dig, Mr. Magic. Tack för idag.
Och jag tackar så mycket för att jag fick ställa frågor till dig, Mari. Jag är trivs bra med att vara din sidekick.
Du som har lyssnat på vårt avsnitt idag via vår podd. Du kanske känner att ja, men jag vill både engagera mig politiskt och jag vill följa socialdemokratins utveckling. Då är du varmt välkommen att gå in på vår hemsida, och vår webbadress är socialdemokraternamalmo.se. På vår hemsida kan du både se och följa socialdemokratin här i Malmö, och du kan också bli medlem i vårt parti. Varmt välkommen!